Att gå i skolan och bli mätare är ungefär som när man tar körkort. Du har inte lärt dig att köra bil, du har lärt dig hur man inte krockar. Min första gång jag var ute själv, jag var nervös men jag var också stolt som en tupp. Liksom kom där med mina egna grejer i egen bil. Och då började de sätta ut gråvägar och svetsplattor. Självklart säger jag, vill inte vara dum. Går därifrån och börjar svettas, för jag har inte en aning om vad man pratar om.
Varmt välkomna ska ni vara till Mätpodden, oavsett om du är ny eller gammal i branschen. Jag tänker just på dig som är ny lite extra den här gången. Jag har tänkt på att det är ju ändå en väldigt vanligt att man går en YH-linje och så blir man mätare och hamnar i den här branschen. Och Jakob Winblad som är i det här avsnittet representerar det på ett väldigt bra sätt. Han har gått från prototypsömmerska till mätchef på 5 år. Genom att gå en YH-linje och vara på några olika företag. Så han berättar om sin resa. Och han pratar också om vad YH lär dig. Men vad den inte lär dig. Lite om hur man bygger upp ett personligt brand. Det var ju så jag fick nys på Jakob. För han postade på LinkedIn en serie som heter Mätskolan. Och det är ju väldigt effektivt. Då får man upp ögonen. Och det har också bidragit till att Jakob sitter på den roll han sitter idag. Sen är han ju väldigt driven, det hör man ju också. Och det hjälper såklart också. Vi pratar lite om markradar. Sen har vi ett otroligt öppet samtal som Jakob bjuder på. Det är ju nämligen löner. Vad han fick ingångslön och vad han haft för olika löner i början på sin karriär som mätare. Så det tror jag många kommer tycka är intressant. Särskilt om du kommer ut från skolan och undrar vad är rimligt. Det kommer vi prata om. Och även också vad kan man begära. Vad är rimliga. Och prata lite företagsekonomi och sådär. Så det är ovanligt öppet.
Och innan vi går in på det här avsnittet så lägger jag in lite för sponsorn i det här avsnittet. Landskapen här, vill du lära dig program, då ska man hålla koll på min hemsida. Kommer fokusera om mitt tjänsteerbjudande på ritningar och modeller. Antingen om man har problem med dem och behöver få hjälp med ritningsgranskning och modellgranskning som tjänst. Eller att man vill lära sig då hur man bygger modeller som fungerar, maskinstyrningsmodeller, hur man kontrollerar modeller och som ritningsläsning, hur man mäter med GNSS enklare och lite mer avancerat och så vidare. Det kommer komma många fler kurser då som jag kommer hålla live. Jag kommer hålla dem i min nya lokal i Hindås och det kommer bli som kurser både på plats och på distans. Så det kommer bli ett mer kanske klassiskt erbjudande där man kan gå kurser och utbildningar både kortare och lite flera tillfällen då.
Men nu till Jakob.
Då har jag med mig ytterligare en gäst här i Mätpodden. Berätta vem du är, helt enkelt. Jag såg dig på LinkedIn, så kan vi börja.
Ja, precis. Jag heter Jakob Winblad och jag är mätchef och filialansvarig för Geocon Mätteknik i Göteborg. Och som du nämner, du såg mig på LinkedIn, jag har startat någonting på LinkedIn som jag kallar för Mätskolan. Nu delar jag upp, tror jag, del 38 var idag. 2 dagar i veckan så delar jag korta inlägg där jag berättar lite mer om mätjobbet.
Och då är det ju lite mot externa parter kan man säga. Kanske inte huvudsak mot mätare utan beställare och andra som håller på i andra yrkesgrupper och så vidare.
Ja men precis, för att jag har ju lagt dem på en sån nivå. Man får gärna gå in och kolla på en sån nivå där alla ska kunna förstå. Liksom. Jag jobbar som anläggare, platschef, kranförare. Så man får mer förståelse. Ja, men varför står vi alltid i vägen? Och varför ska vi alltid hålla på med det här? Varför förstår inte du den här ritningen? Det är för att jag ska ha samtliga ritningar i huvudet. Jag vill bara göra det lite mer. Skapa en större förståelse för hur brett det här yrket är.
Ja, exakt. Det är syftet att du vill liksom, sprida lite tankar till andra också.
Jag tycker det är kul att utbilda. Kul att lära ut. Och sen så har jag ju tur att jobba med någonting som jag tycker är väldigt kul också. Med teknik. Då kan vi lika gärna kombinera det. Så var det också vår marknadschef som sa till mig. Men testa och gör det på LinkedIn. Och där fick jag en jättebra spridning. Så det har varit jätteroligt. Och det är inte längre vi har hållit på nu. Men vi har bra spridning har vi.
Får du någon respons på det som du märker? Någon liksom kommentarer eller andra folk som hör av sig eller kommentarer?
Ja, det får jag. Det får jag. Det är kanske en 40-tal kommentarer totalt varje gång jag lägger ut. Det är många som hör av sig och ringer in och säger att jag har sett det på LinkedIn. Klarar ni av att göra den här typen av jobben? Eller hur skulle du göra det här? Vissa hör av sig bara för att fråga också. Inte för att de vill ha, kan du komma och mäta, utan de har en konkret fråga. Fast mest entreprenörer ringer och frågar. Det är tyvärr än så länge inga mätare som hör av sig.
Nej, men det är väl det bra. Det är väl om man vill ha som kunder, entreprenörerna, inte mätarna.
Jo, det är det absolut, absolut.
Också.
Jo, men så är det ju. Vi är ju en konsultfirma. Och det är ju självklart. Vi vill ju ha mer jobb och då är vi ju relativt nystartade i Göteborg för ett år sedan.
Ja.
Det är en väldigt rolig, spännande fas just nu.
Ja, det är ju roligt. Nej, själv har jag märkt det. Jag har ju haft mät på det, men man inser att man vill ju ha jobb också ibland. Så det är egentligen fel målgrupp att prata till. Så det genererar ju inget så sätt, utan det är egentligen externa kunder. Jag har ju börjat lite nu med content egentligen rikta mig åt andra egentligen. En och kolla mot sin navel liksom.
Ja, fast den här podden gör ju ändå att jag måste utgå från att folk vet vem Jonathan på Mätpodden är liksom, så att det blir ändå att man ser ju dig som en seriös aktör som vet vad du pratar om.
Jo, det är det ju. Så sätt blir man ju igenkänd och så, men jag tror kanske en kund jag kan knyta till på 4 år. Så det är liksom så här, alltså om man nu ekonomisk nytta för en själv liksom. Nu har jag inte pushat så hårt
förstår, men
och så någon enstaka kurs, men jag bara tänker det är ju väldigt smart från er, alltså han är det inte, vad heter han, Robert, han är väl
Robert Lindberg,
marknadsföringskillen jag har fått tag på, eller
ja, jag brukar kalla honom för LinkedIn's Jesus. Han har jobbat jättelänge, ett bisarrt enormt nätverk, nästan bara inom bygg. Jag tror det är 23 000 kontakter eller något sånt. Det är helt sjukt.
Ja, men det är intressant,
det är alltså, just,
för jag har tänkt på det på Geocon och så här, man ser profilering också, så att man, vad skiljer en mätkonsult från en annan? Alltså det är ju väldigt, vi kan allt, vi kör byggutsättning, mängdreglering,
ja,
maskinstyrning, vi löser alla dina problem och vi är lyhörda och du vet, jada jada. Det är samma, egentligen som alla konsulter också, alltså där verkar det ju som att ni liksom är någon, har en liten strategi som är lite mer fräsch.
Ja, men det kanske vi har, för det är ju som du säger, liksom, vi är en mätkonsultfirma som alla andra, vi har ingenting nytt under solen. Liksom. Visst, vi håller på att jobba med, vi kanske lägger lite mer tid på markradar, mer än vad någon annan gör eller någonting, men annars har vi ingenting nytt under solen. Och det är ett strategiskt tänk vi från ledningsgruppen och från marknadschefen då. Hur ska vi kunna liksom, få ut vår kunskap? Hur ska vi kunna visa vad vi vill och vad vi tycker? Och väldigt tidigt så kom vi överens om att ja, men vi vill ju vara liksom en kunskapshubb åt mätvärlden. Så vi har ju planer för andra projekt också utöver mätskolan, där vi ska dela med oss av kunskaper just också fram till mätare. Så att jag har ju också den här approach att jag tycker vi ska vara den schyssta killen. Ödmjuka och snälla. Ja, det är ju klart. Vi ska inte göra fel. Det ska vara precision och det ska vara konkret och korrekt. Dialogen med kund måste vara liksom felfri snudd på. Alltså det vanliga klassiska upplägget. Det tillkommer ju också.
Ja, men det är ju, jag vill se när man tittar på YouTube, det är ju så det går till, liksom modern marknadsföring, alltså med del och med sig, och då blir man, bygger ju förtroende, och jag tänker som ni, om man vill expandera också, att man har anställda då ser att, eller andra mätare ser att ja, men det verkar en intressant organisation och där verkar det vara schysst att jobba, och då söker man ju sig också till sådana firmer, då får man ju en större pool av folk också.
Helt klart. Och det är också en av de absolut roligaste sakerna här med mätskolan och med LinkedIn. Det vi har väldigt många som hör av sig och vill jobba hos oss. Och jag står nu idag fick jag accept på ett projekt. Jag tänker inte säga det här just nu,
nej.
Vilket är. Inte förrän jag har signat kontrakten. Och då kommer jag ju behöva mer mätare. Och det är rätt kul, för då jag kommer inte behöva med största sannolikhet att söka på samma sätt med ljus och lykta, utan folk har visat intresse till mig.
Ja, det är ju klockrent.
Ja, det är jätteroligt. Jätteroligt verkligen.
Men vad har du för bakgrund inom mätning? Du är inte, har inte varit superlänge, men du har ändå en väldigt stort ansvar där på Geocon avdelningschef. Berätta lite om bakgrunden.
Ja, men absolut. Jag tror det var 2020 så gick jag ut Teknikhögskolan i Göteborg. som mätare. Och började direkt, jag hade turen att få jobba som timmar på Team Exakt i Göteborg. Under den dåvarande chefen Ulf Thelén. Jätteduktig mätare han. Och jag hade turen att få jobba med väldigt många olika projekt. Som jag fick aldrig ett heltidsprojekt. Utan jag sprang runt på vad vi kallar taxiprojekt. Så jag fick ju göra, det var vägar, det var VA, det var hus, det var kontor. Det var projektering, det var drönarflygningar kom in. Så jag fick så här,
brandman.
Ja, det var jätteroligt. Ja, men lite så. Och jag tycker sånt var kul att släcka bränder. Liksom, för det känns alltid fint efteråt när man är klar. Så han sa ju ofta att men det är någonting som, behöver jag någon som bara kan dra iväg och lösa någonting så skickar jag dig, Jakob. Det tog jag, det var jättekul att höra. Och där var jag 3 år. Och sen så gick jag vidare, så ringde Clinton, mätkonsult i Göteborg, hörde av sig och jag började hos dem. Då var de med fokus på stora, stora projekt. De byggde vägar, jag var nere i tunneln på Västlänken. Men där var jag bara 1 år och sen så började jag på Sweco i Göteborg också. Och på Sweco så började jag också som, tror vi kallade det, projektledare. Så jag jobbade både som mätare men jag jobbade också med att sälja in projekt. För det var där, det gick väldigt trögt. Det var inte många projekt som kom upp. Det gick dåligt för allihopa. Och då kom jag med förslag att men kan jag få försöka visa en presentation för min chef. Kan jag få försöka en sak? Ja, men gör det. Testa det. Testa att sälja in projekt. Där så var det mera, alltså jag hade så här små projekt men det var inte så mycket att göra egentligen. Så jag försökte lösa det själv. Men då skulle de också tyvärr skära ner så jag blev erbjuden att bli utköpt. Som jag tackade ja till. Och i samma veva på, det kanske var en vecka där, så hör Geocon av sig. John Nordin och Anton Larsson. De hör av sig på LinkedIn och frågar, skulle du vara intresserad att ta ett möte om att öppna upp ett nytt kontor åt oss i Göteborg? Och det hade jag aldrig gjort förut. Och då kände jag mig som Pippi Långstrump så här. Ja, men det har jag aldrig gjort förut. Det klarar jag säkert. Så bara, vi kör. Och sen så resten är historia som man säger. Det har varit ett första år. Det har gått trögt. Det har gått mycket minus i början. Nu rullar projekten igång. Jag hinner inte med allting själv. Så nu håller vi på att expandera. Men det har gått väldigt fort för mig. Det har det.
Ja, verkligen. Det måste väl vara roligt. För jag vet att det är väldigt många som lyssnar på från yrkeshögskolor. Och jag menar, det kommer in många i branschen och många nya, alltså man bara tänker på 5 år, jag vet inte, på Bimalayan sa det är väl 200-300 uppemot nya varje mätare som blir utexaminerade, jag vet inte om det är för lite för hög siffra, men något sånt, alltså det är ju långt över 100 pers varje år som kommer ut i branschen, om man bara på 5 år så är det ju alltså 500 plus lätt, så att, och det måste ju vara roligt att höra då också att det går fort att komma in i branschen om man har framfötterna. Eller ja, vad heter det?
Visa framfötterna. Ja.
Ja, visa framfötterna heter det.
Ja, men absolut. Jag var på Teknikhögskolan i Göteborg för några veckor sedan och höll försöka göra ett inspirationsföredrag. Så berättade jag för dem om hur min karriär har gått. Och det var ett kul att se hur mycket frågor, mycket diskussioner. Och hur de blev liksom taggade att, oj, kan man gå så här fort? Jajamän, det behöver inte gå långsamt om du tycker det är kul. Och sen ska du självklart ha turen att vara på rätt plats för det tillfället. Det är liksom, det är inte jag själv som har gjort det här allting, utan det är ju för att jag har haft turen att prata med rätt chefer som har vågat satsa på mig.
Ja, men vad har du för bakgrund innan det? Alltså bara rent yrkesmässigt innan du valde att hoppa på en yrkeshögskola?
Jag jobbade med sömnad innan. Jag gick till Sjöakademin i Göteborg, så jobbade jag på Grolls AB som prototypsömmerska och tog fram nya arbetskläder.
Häftigt.
Och tjänade en bra bit under 30 och tyckte det här var katastrof. Och kände att jag vill göra någonting annat. Vad vill jag göra? Jag vet inte. Då bara satt jag och googlade på utbildningar i Göteborg högskola, yrkeshögskola. Och så kom jag ihåg, det finns en bild, jag borde ha sparat den. Det var en bild på en tjej som står och tittar in i en totalstation. Hon har varselklädd sig på och sagt, men det där, så vad är det för någonting? Det ser lite coolt ut. Och sen så bara kontaktade jag yrkeshögskolan, frågade om utbildningen och så sökte jag in, kom in och sen så har det varit jätteroligt från dag 1.
Roligt.
Jag har sån tur. Det är...
Ja, men det är ju riktigt kul. Men vad tycker du liksom om man sammanfattar den här? Nu 5 år, då är ju etablerad i branschen såklart. Alltså, men vad är liksom, om man tänker för nya mätare eller nya i branschen och juniora. liksom, har det varit svårt att lära, alltså, hur är de första åren liksom, insats och ta sig in och förstå sig i världen och som konsult också, som brandman eller taxikonsult liksom, det är mycket nya arbetsplatser, säkert ny kultur kan jag tänka mig, det är ju en egen värld, alltså byggvärlden är ju sin jargong och sitt stuk.
Ja, men det var en väldigt, väldigt, väldigt stor omställning för mig när jag började. Det var det, för som du säger, med jargong där, det var en liten förlegad jargong ibland ute på byggen än vad jag var van vid. Men den håller faktiskt på att bli bättre, det tycker jag, det märker man. Varje år så blir det lite bättre, och det är ju kul. Men vi är absolut inte klara. Jag tror att när jag kom ut och började jobba, det som var mest, det var otroligt mycket mer jobbet var än vad de sa i skolan. Jag har sagt det förut, att gå i skolan och bli mätare, det är ungefär som när man tar körkort. Du har inte lärt dig att köra bil, du har lärt dig hur man inte krockar. Det är liksom så här, men du har lärt dig hur du inte gör fel. Nu ska du lära också att det är ingen som säger vad är en gråvägg och vad är en prefabvägg och vad är en platsgjuten vägg. Det är ingen som berättar det i skolan. Det får man ju lära sig sen på plats. Så att jag kan berätta, första gången jag var ute själv och skulle sätta ut, var på ett bygge, jag var nervös, men jag var också stolt som en tupp, liksom kom där med mina egna grejer, egen bil. Och då började de mig sätta ut gråväggar och svetsplattor. Självklart säger jag, vill inte vara dum, går därifrån och börjar svettas, för jag har inte en aning om vad man pratar om. Jag har absolut gråväggar. Men den här väggen är ju grå på ritningen, är det den här meter? Vad är en svetsplatta, vad är den till för? Så jag satt nog i 20-30 minuter, försökte lösa det, googlade, blev inte klokare. Och sen så var det bara, ja men jag sväljer stoltheten. Jag tog datorn från ritningen, gick till platschefen och bara, kan du visa, vad är det du menar? Han bara löser upp, ja men självklart, det är det här, pekan. Och sen den dagen insåg jag, ja men det är ingen som förväntar sig att du ska kunna alla andras jobb. Jag menar, vi läser allas ritningar, det är klart det är inte, vi vet alla koder på stickkontakter för el, inte en chans. Jag vet knappt hur en stickkontakt ser ut på en ritning, utan jag måste ju fråga stup i kvarten.
Nej, och det är ju massa termer. Alltså, berätta vad en gråvägg är, för jag har aldrig hört uttrycket, och jag har ännu gått på prefab, alltså, ja, eller på betong. Alltså, jag antar att det är någon platsgjuten vägg eller betongvägg.
Ja, precis.
Betongvägg.
Betongvägg. Ja. Rakt av betongvägg. Och det kan vara en platsgjuten och det kan vara prefab. Men det är betongvägg.
Men i kontrast till typ en innervägg eller en liksom
precis.
Eller så.
Ja. Exakt. Och det var de använde på det bygget.
Ja.
Och sen kanske jag hört det någon gång senare. Sen så ser någon annans skalväggar, ytterväggar. Vad är skillnaden? Nej, det är samma sak. Jaha, okej, det är samma sak.
Det är ju det. Det är ju otroligt många termer för samma grejer. Eller det är nyanser av grejer. En skalvägg kanske har isolering invändigt. Det behöver inte en platsgjuten vägg ha. Så vidare,
nej, men precis. Så därför är det bara prata. Prata med folk, prata med arbetsledaren. Ha inte de tid. Och framförallt prata med personer som ska göra jobbet.
Det värsta är ju att ha någon som förutsätter något och så har de gissat fel. Och så blir det fel och då blir det ju jobbigt.
Ja, nej, det får man inte göra. Alltså det är du minst osäker, fråga. Ring en kollega eller bara ställ en fråga på LinkedIn. Gör någonting, för att det är ingen som kommer bli arg för att du inte kan. Tvärtom. Folk kommer bli glada att du frågar, så att då vet de om att du kommer göra rätt sen.
Ja, nej, men det är väl en nyckeltanke att skicka med, att inte fronta utan och ödmjuk och ta reda på grejer och lära sig. Det är ju en ström. Alltså det är så många nischer också inom mätning. Alltså det är ju inte en roll, utan byggmätning, anläggningsmätning, tunnelmätning, järnvägsmätning. Alltså alla de fälten, och det finns ju säkert 10-15 till. Igår pratade jag med Lars Jämtnäs, jag har inte kommit ut än, men då han höll ju på med gravitationsmätningar då. Det är ju helt nya termer liksom. Hur man förbättrar geoiden med en gravitometer. Då är det ju någon milligall och du är helt...
Oj!
Det är något
det där,
annat. Alltså,
jag
har
inte
ens hört talas om, alltså, ens orientera sig i det. Så att det går ju inte att kunna. Alltså, på järnväg första gången man var där, vad är en balis? Och vad är, liksom, det finns massa termer som man inte ens kan börja gissa. Normal kontaktledningsstolpe, omvänd kontaktledningsstolpe. Och så smeknamn och allting,
det är så
också.
Och det försöker man också förklara för... Det jag hoppas på eventuellt till slut, att det här kommer ut med skolan. Bara för att till exempel du kan husbyggen ganska bra. Och så blir du satt på en... För nu berättar jag här helt egen erfarenhet. Så blir du helt plötsligt satt på ett... Är du ansvarig för ett vägprojekt? Du har ju inte en aning vart ens du börjar. Det var exakt så för mig. Jag fick ett vägprojekt. Här, kör. Börja med att sätta ut höjderna och göra en modell. Jaha. Hur gör man det? Nej, men som de säger, så det är väldigt brett och det är så otroligt många termer. Och det är så... Jag försöker komma på ett bra ord, jag kommer inte på någonting, men det är verkligen från den ena dagen till den andra kan man ta helt olika yrken.
Nej, men grunden är ju detsamma, men sen tillämpningen kan ju vara väldigt olika. Att även om du har samma instrument så gör du... Ja, mycket är ju likt såklart, men att mycket olikt ändå. Att, hur tänket är, och så som halva jobbet är kommunikationen. Alltså prata med gubbarna och förstå flödet i att ett vägprojekt är ju helt annorlunda än ett byggprojekt. Och de måste förstå stegen och vad som kommer efter varandra. Och det förstår man ju inte förrän man har varit med om det några gånger.
Nej, men precis. Och det är det bakomliggande som är det svåra, som du säger. För man själva har jobbet... Alltså, när folk ser oss och vi står där med totalsessioner och GPS, alltså den biten, det är ju den enkla biten. Den biten är ju, ja, den är ganska så likadant. Vi följer punkter och linjer och mäter in höjder. Det är inte så jättestor skillnad. Men att kunna allt det där bakomliggande, det tar tid. Och jag är långt, långt, långt ifrån klar. Inte en chans.
Nej, och jag tror inte man kan bli klar.
Nej.
Alltså så, alltså det beror ju på vad du jobbar. Du kan ju bli relativt klar inom en viss delområde. Men sen blir du inslängd, ja, men då ska du göra stommätning, okej, då lär du dig det. Och sen ska du, okej, men nu du kan det, då kan du börja med kontrollprogram. Då är du, vips så är ju, så ska du vara 10 eller 100 gånger noggrannare än du har varit innan. För att dina toleranser går ner från 3 gånger säkerhet till 5 gånger eller 6 gånger säkerhet. Och sen vips så är du på industrimätning och så börjar du titta på tusendelar och... alltså det är ju liksom, och det finns ju ingen som kan kunna allt, och det är väl det som är charmen med det här. Jag älskar den här grejen också, liksom att du kan bredda dig och åt alla möjliga håll. Du kan nörda ner dig på en minsta grej liksom, eller så kan du bli supergeneralist som kan liksom lite av allt möjligt.
Mm. Ja, men så är det ju verkligen, som du säger. Det finns ju, jag känner många som är specialister på olika, som stomnät, det är någon som är specialister på sjömätning då, och framförallt på multibeambåtar, och de är kanonduktiga på fotogrammetrisk drönarflygning men är inte alls för vassa på lidardrönarflygning.
Ja, bara en sån sak, ja, exakt.
Att ja, det, man, drönar, jaha, fast det är två, finns det olika sensorer. Jaha, ja, okej.
Ja, sen så har nu andra sensorer, värme och
så. Ja, precis, IR tänkte jag säga det också, exakt, precis. IR, ja. Jag fick en förfrågan, först har jag ens börjat tänka på IR, ett företag som hörde av sig. Nu har inte jag den maskinen. Men hörde de av sig och frågade, skulle du kunna mäta, vet du, energitappet vi har på vintern? Förlåt, vad menar du? Alltså, jaha, IR, ja, just det har inte jag tänkt på. Det är klart vi kan göra det. Nu fick vi inte det jobbet för att jag hade inte maskiner de behövde göra just då. Men absolut, det var en till del jobbet som jag inte ens känner till att vi gjorde.
Nej, och IR-kamera kan man ju hitta läcker, vattenläcker också. Kan man ju söka, prata om blinken, om att vattnet gör ju att marken blir kallare.
Ja, just att, det.
Då kan du se en diff på en vattenläcka.
Ja, men absolut. Och som nu, jag nämnde kort förut också. Vi har precis utbildat oss på markradar.
Ja, berätta om markradar. För jag har nämnt det flera gånger på podden och jag är väldigt sugen på det. Men berätta lite om... Vad har ni faktiskt använt det till, eller planerar att använda det?
Vi håller på med några pilotprojekt just nu. Där vi håller på att testa den för att se hur den går. Håller vi på att göra en utvärdering. Den är riktigt smart, för den gör att du kan ju se ungefär 6 meter ner. Så ser man ganska bra i marken, så länge det inte är för mycket ler och vatten. Den skickar ju någon form av, alltså det är en radarstråle som går rätt ner i marken. Som ett fiskelod, om man någon gång har sett det. Och så får man en liten skärm, så det är jättesvårläst. Det är små, man ser bara...
Det är massa vågor.
Massa vågor, precis. Och så ser man liksom, ja, men här ändrar sig vågorna. Och en som är duktig, ja, men då ser det där är metaller, det där är glas, det här är keramik. Jag ser att där är någonting. Så långt har jag kommit. Ja. Och det räcker oftast för kunderna. För om jag säger, ja, men där är någonting 2 meter ner. Och den går, för jag kan ju se vart den går också. Hur, alltså, för man går i ett rutnät över området. Och så man ser ju alla, du ser att de här kanske går en kabel eller det här går någonting. Men vissa som är riktigt proffs, de kan ju verkligen se exakt det där.
Den Screaming Eagle eller
någon annan? Ja, den Screaming Eagle vi har.
Ja, för den ser ju, jag bara sätter demo på det på någon mässa, att just att du kan slicea marken uppåt och neråt gör det ju mycket enklare att se, att du kan se som en ledningsgrav väldigt mycket enklare än att bara titta på vågvyn.
Att du kan slicea gör ju hela saken mycket, mycket lättare. Det gör ju också att så här, en idiot som jag kan
exakt,
även hantera
det
här.
Exakt,
konkret. Ja, det blir mycket simplare. Men jag tycker det som var kul med den här, den är så att någonting jag har fått reda på, att gravar, det syns väldigt enkelt på markradar. För man ser liksom hur marken har kollapsat, så marken är mycket lösare, då är nästan alltid en grav där. Skulle man liksom stötta på en fornlämning någon gång, då ser man den innan man börjar gräva och förstör någonting.
Har ni ett erbjudande? Alltså gör ni markradar jobb eller är det fortfarande undersökande fasen? Eller?
Nej, vi är ute och jobbar gör vi med den.
Hur är prismodellen? Alltså bara som... Tar ni betalt per dag eller liksom per kvadrat? Eller hur?
Nej, just nu tar vi timmar. För vi håller på att göra en utvärdering hur mycket tid tar det. För det rent generellt, en timme i fält är ungefär 1,5-2 timmar sedan vid datorn. Men ju duktigare med det, desto kortare tid kan man ta det. Så vi vill komma ner till ett kvadratmeterpris. Det hade ju varit det bästa för kunden.
Ja, det blir väldigt enkelt då.
Ja, men precis.
Vad gör man på en dag? Typ, alltså så, ja, allt är ju beror på såklart som allt annat. Men alltså när man en asfaltsplan eller parkeringsplats.
Ja, men du gör väl en hektar i alla fall på en dag. Det gör du. För du vill ju gå väldigt noggrant. Alltså du kan ju inte, när du går som ett zigzagmönster så ska det gå ungefär som när du klipper gräsmatta. Du ska gå i dina egna hjulspår fram och tillbaka framåt. Så du måste gå väldigt tätt. Och är det öppen mark, ja då går det ju fort. Och sen kan det vara, nej vi vill att du ska gå in i skogen. Ja då får man ju liksom hålla på, ja, försöka gå runt träden och så. Och stenar, det kan vara lite krångligare.
Men jag upplever ni att det finns intresse av beställare och alltså att ni får liksom att det finns en marknad för det?
Vi har ett stort intresse har vi, än så länge. Men vi får se sen hur det kommer till krig. För att framförallt utav beställarna så finns intresset. Entreprenörerna har inte det stora intresset av dem, för de är...
Ja, då är det ju svårt att tolka det, alltså få en rationell, alltså ja, tjäna pengar på det som entreprenör.
Precis, vi försöker få, det här blir en försäkring istället för entreprenören, för man klipper man en stor elkabel av misstag. För att ledningskollen som är bra va, men inte perfekt, kanske inte hade med den elkabeln. Då kan ju vara viten var typ 400-600 000 om man riktigt otur. Då kan man betala.
Ja, exakt. Samtidigt så är den inte utsatt på rätt ställe så går man ju också fri då.
Ja, jo, men precis.
Så att för entreprenören blir det lätt så liksom, varför ska vi betala?
Ja, men exakt. Och entreprenören får ju stillestånd och får de betalt liksom, får de löptimmar utav beställaren.
Exakt.
Då är de glada. Exakt, då är vi klippt en kabel.
Yes, äntligen så att... går projektet ihop sig när vi hittar en odokumenterad kabel.
Precis. Och då går de hellre och gräver för hand. Så
jo,
att vi har
men det, eller hur? Alltså, så det är ju det. Jag fattar, entreprenören är ju fel led för det, men beställare ja. Att liksom få till ett bergdjup och
ja, men precis. Ja, just det, bergdjup. Ja. Den är ju, jag nämner inte, men det är ju helt rätt. Den är ju, man ser ju exakt vart berget går. Det är som, här är 3 meter, här är 4 meter, här är 1 meter.
Nej, för det skulle ju spara. Nej, jag har varit väldigt sugen på köpa en mässa orka. Ska man springa folk och så ska man springa i fält med det. Men jag bara känner att det är en teknik som är ju ändå mogen där med Screaming Eagle som och ändå relativt prisvärt för att få väldigt mycket. Istället för att ta en borrvagn och sondera efter berg var 50 meter eller var 20 meter
så
avverkar det ju otroligt mycket mer och få ett bättre effekt av det.
Ja, absolut.
Det borde ju vara en standard. Egentligen borde ju ge teknikerna ha en sån, tycker man ju.
Ja, men det tror jag. Men jag tror också att de är lite halvosugna på det. För när de köpte de här borrvagnarna. För jag menar, vad tar de?
Exakt.
Jag tror de blir typ 50 000 per hål. Inklusive upp, etableringen och allting. Det är någonstans där.
Ja, det är kanske lite överkant. Men,
ja, jag vet men det, inte. Jag fick det sagt till mig.
Jo, men det är kanske med labbe och PM och sånt där. Men det är 25 000 per fältdag. Kanske 25-30 000 för en borrvagn per dag. Det beror ju på marken, men man hinner ju alltid från 2 till 10 hål på en dag. Men det beror ju på vilken typ av hål. Och
ja, då är det ju markradar.
Och sen ska du ju labba. Men sen ska du ta labbprover och så ska du skicka. Och så ska någon analysera och så drar du. Ja, så det är ju kanske 3 gånger fältet. Eller när det är sagt och gjort. Alltså så, ja. Och så beror det på hur stressade de är och hur lite de har att göra. Men alltifrån... Alltså en fältdag typ med PM tycker jag 70 000 till 150 000, det är nog. Och så får du ju de 6-8 håren typiskt på en dag. Skulle jag nog bara, ja, jag bara, ja, väl, ja, det, nej, det är min erfarenhet när jag beställer geoteknik.
Ja, ja, det är mer än vad jag vet. Nej, men så då är ju markradarna betydligt billigare. Det går inte att jämföra.
För att ofta är det ju det, klart, alltså geotekniken behövs ju för att grundlägga. Men sen är det ju den här kostnaden för... Beställaren blir ju då att det blir alltid tjafs om pengar. Att egentligen är det ju kostnaden blir vad kostnaden blir i ett projekt. Är det berget där så kommer det bli berg, men beställaren blir ju överraskad och besvärad av att det kommer tillkommande kostnad.
Ja, ja, men så är det.
Det är ju, så det blir ju att den osäkerheten kan man ju sänka med markradar.
Ja, precis. Vi insåg det ganska snabbt att vi ska rikta oss mot beställarna och projekteringsfasen för markradar.
Ja, men intressant. Det jag har tänkt på entreprenörerna, vi ändå är inne på det här, men alltså entreprenören skulle man ju i kalkylskedet, om man samarbetar med, det är det jag har tänkt lite, för jag gör ju mycket kalkylunderlag, är ju att om man skulle kunna typ nästan på spekulation köra markradar eller liksom något samarbete och se att här har vi en möjlighet, alltså för strategisk prissättning, att här finns det ju berg, men det är ju inte dokumenterat, det är bara en kvadrat berg här, men vi vet att det kommer bli 1000 kubik här, eller tvärtom liksom, att de säger det är 1000, men vi vet att det här blir ju väldigt enkelt, det finns ju knappt med berg, och så kan man liksom, ja, det har jag tänkt på, men det, ja.
Ja, men det hade ju kunnat funkat också där, absolut.
Ja, det var en utvikning om markradar. Det var, det var intressant. Men jag tänker där, hur är det att jobba med olika firmor? Många är ju kanske längre tid på en firma, man är länge. Alltså så här, hur är det att kulturskillnader? Alltså jag bara tänker på intern support med personalvård eller liksom, hela upplägget. Vad skulle du kunna säga? Liksom när du jämför tre, fyra firmor. Så här,
på olika firmorna. Jag förstår.
Om vi byter spår bara.
Jag är med. Oj, det är natt och dag verkligen från olika. Det är det verkligen. De alla har ju olika fokus, olika, vad de tycker är bra. Det beror ju på den som är chef och vilka som har grundat firman. Personalvård tycker jag att mätbranschen är väldigt duktiga på överlag. Alla är måna om sina mätare. Liksom. Man tänker mycket säkerhet. Alla har varit med på att ha ordentliga friskvårdsbidrag. Så det har ju liksom inte några problem med sånt. Men det är ju som du säger, det är mycket stora olika kulturer, hur de kommunicerar internt. Vissa använder Teams, använder WhatsApp, andra tar bara via telefon, SMS. Man ska alltid hela tiden sätta sig in i ett nytt när man byter jobb. Jag har inte hittat det bästa sättet än. Personligen tycker jag Teams funkar bra, men det är verkligen personlig preferens.
Hur tycker du med övertid eller belastning, arbetsgrad eller liksom övertid? Ja, nu beror det på om man har beläggning såklart, om du sa att du blir uppköpt.
Ja, absolut.
Men jag bara tänker med det liksom pressen att du vet, alltså det är ju en klassisk diskussion att man ska bygga, förvänta sig att man ska vara där till 4 och sen vet man ju alla att det är fälttid och körtider och allt möjligt. Eller kontorstid menar jag, utöver fält då. Då ska man ta hand om instrument och torka av dem.
Ska du kontrollera din utsättningar också varje dag. Det är väldigt olika hur de olika företagen ser på det. En del tycker så här, men kunden säger att du ska vara där 7-4, då ska du vara där 7-4. Medan andra företag tar hand om det och tycker att nej, men klockan 4 ska du få åka hem. Klockan 15 så får du packa ihop dina saker så du kan göra, ställa in, tvätta av instrumentet och sånt där och titta igenom alla utsättningar idag, vad blev de korrekta. Så det är väldigt, väldigt olika. Men merparten av de som jag har jobbat, alla fyra, är ju att de ger en tid till sånt. Det är inte så mycket kulturtryck i företaget, det är mer beror på chefen du har.
Ja, det är sånt.
Ja, jag tror det, för att
man slutar sin chef, säger man väl, har jag hört på engelska. You quit your boss. Alltså så här,
men så är det liksom.
Det är, liksom. Det är ju den kontakten man oftast har med företaget. Det är ju den som styr ens vardag liksom.
Ja, men precis. Men så är det ju. Precis. Jag har ju som ambition att jag vill ha Sveriges bästa arbetsplats. Mina mätare, de ska gå i pension hos mig. Det är ambitionen, men det kommer inte hända. Men jag hoppas det.
Mm. Nej, men det är en bra ambition. Ja, men intressant. Nej, men jag bara tänker för mätare. Vi var inne på nya mätare och så komma in i branschen. Liksom att det är värt att jämföra också då. Liksom att försöka hitta. Eller vad skulle du säga för en ny mätare? Man har gått ut eller man kanske vill byta firma. Vad ska man titta efter? Vad tycker du?
Jag förstår.
Hur ska man tänka kring det?
Jag tycker, först och främst, det är bara hoppa på det första jobbet du får. Bara för att få erfarenhet. Det ser alltid bra ut. Det ser inte bra ut när du luckar i CV:t. Det är inte världens ände, va, men det är bättre att hoppa på ett. Och så kommer du snabbt få en känsla om, ja, men gillar du husbygge? Eller gillar du anläggning eller något sånt där? Du kanske inte du tyckte om heltidsprojekt och du gillar inte att hoppa runt på olika projekt. Alltså du får ganska snabbt en uppfattning och då tycker jag att sen så kan du ta och bestämma dig vad du vill göra när du blir stor. Jag hade tur att jag har kommit in på det jag tyckte var kul. Och hade rätt första gången. Men det var ju bara tur. Vissa människor tycker det är jättekul att sitta på heltidsprojekt och då kanske inte konsultbolaget är det absolut bästa. Det finns ju absolut heltidsprojekt hos konsultfirmor också. Jag kommer nu börja en mätchef alldeles strax för ett heltidsprojekt. Men då kanske det är bättre att söka jobb hos en entreprenör eller hos kommunen. Sen lönemässigt är ju lite olika. Alltså ingångslöner är ungefär de samma.
Säg något om det om du ändå är inne på spåret. Vad är någon rimlig ingångslön som
absolut.
Mätare?
Jag kan vara ärlig och säga vad jag fick på de olika ställena.
Ja, schysst.
Jag blev erbjuden, jag tror de ville ge mig typ 29,5 min första anställning. Då hade jag jobbat också på timmar och då sa jag tack, men det är för lite. Vi hade gått ihop oss lite så vi jämförde i skolan. Vi jämförde de erbjudanden vi fick. Så vi hamnade alla mellan ungefär 30 och 35 000. Det var en som fick 35 för han hade jobbat förut på byggen. Men jag fick in 32 ingångslön. Och möjlighet att ta ut en förmånsbil om jag ville. Sen 3 år senare så gick jag in på när jag bytte. Då fick jag ett litet hopp och gick upp till 38,5. Och även där fick möjlighet en förmånsbil.
Och då skulle du säga att du var självgående? Eller
ja, då var jag själv, liksom. Mer eller mindre självgående. Men det var då jag hoppade också till ett vägprojekt och inte visste alls hur man gjorde det. Så det var liksom en upplärningsprocess där också. Men överlag var jag självgående. För jag visste vad som var, vad allting var.
Ja.
Eller vad allting var, hur maskinerna funkar, ska jag säga. Körde på det ett tag och sen så blev jag erbjuden nästa position då. Nu har jag haft tur att jag har ju blivit, folk har hört av sig till mig och frågat. Och då hoppade jag upp till 42. Och det är lite, det var väldigt bra lön tyckte jag för så kort period. Och körde där ett tag och sen så blev jag utköpt. Så pass, jag var ju som sist in, först ut. Då ville de köpa ut mig. Och sen då så gick ju vidare nu då, fick ju en chefsposition då. Då har man ju lite högre lön liksom. Och det, jag vill inte säga allt vi har, men vi säger mellan 50 och 60 fick jag erbjudande.
Mm. Ja, men det är ju bra. Nej, man behöver inte säga det man just nu. Men det var väldigt generöst av det att bjuda liksom och säga liksom där stegen.
Ja, men jag tycker det är viktigt att man är öppen med lön. För att nu är ju arbetsgivaren va, men den enda som vinner på att vara hemlig med löner är arbetsgivaren. Det är alltid dåligt för arbetstagaren att vara hemlig med lön. Så jag gick igenom de här lönerna också för Teknikhögskolan. De blev jätteglada. Då visste de istället, oh, men gud, då vet vi ju vad vi kan i alla fall liksom förvänta oss. Sen är det är ju alltid individuell lönesättning i mätbranschen. Det beror på
det är ju det att man har ju väldigt mycket att komma med om man kan sitt jobb. För att kan du inte ditt jobb så är du nästan värdelös. Alltså det blir ju väldigt
så är det.
Av eller på. För att gör du fel så är, alltså det kostar så otroligt mycket pengar. Och medan om du löser alla problem och är driven så kan du ju nästan ta en rätt så stor andel av det du fakturerar. Alltså om vi pratar om konsult liksom.
Så är det. Jag menar, om jag står och ska lönesätta någon, då kommer jag ju en person som visar att det här är kul och tycker om att lösa problem. Och som kan lite grann. Den kommer ju få en ganska så bättre lön än någon som säger att som köper sin grej, jag kan det här men jag tycker inte om att titta utanför. Och sen så, och inte bara kunskap, också kommunikation. Det är ett jobb där vi måste kommunicera nästan perfekt. Kan man inte kommunicera och prata ordentligt med folk, det är också en sån här sak som sätter hur mycket lön man kan få. För att är de omtyckta kunderna, då kommer du bara fortsätta vidare till nästa jobb. Om du har byggt ett hus där och så bygger den entreprenören till hus, så kommer de säga, men vi gillade Lisa här, så vi vill ha med henne på nästa bygge. Och det är ju för att hon kom in i gänget, hon kunde prata med dem, hon var som minst i alla fall tillräckligt duktig för det jobbet. Och då vet man ju, ja men då du, är hon en sån duktig tjej som bara fortsätter att tickar? Ja men då, det är klart, då ska hon få en liten schysst löneökning också som stannar och känner sig uppskattad. Om man nu är inom budget såklart, om man ska vara tråkig och företagsam.
Nej, det är väldigt fascinerande det med lönesättning, hur man också sen som företag då när man växer liksom, vad kan man ge och vad är rimligt? Alltså, för det är också en sak, alltså, alla vill ju ha högre lön på sikt också.
Mm, ja, men så är det.
Så det blir ju den en mognare organisation kanske inser att vi kan inte ge liksom alla hur mycket som helst och att det behöver bli saker över för sämre tider. Och jag bara tänker andra sidan att man kan få mycket, man kan få väldigt mycket lön, men att man också som individ förstår också att om man blir sjuk eller om det blir mindre att göra. Och ibland, jag vet själv att när jag jobbar så tycker man att jag drar ju in när jag fakturerar 100% av min tid och sådär, kan man börja tycka att jag ska ha mer. Och även om man hade, jag tyckte jag hade bra lön då och var nöjd, så sätt så tycker man att mer ska ha mer för man gör. Och så jämför man sig med andra, men så är det ju, vips, så kanske man blir sjuk. Jag blev långtidssjukskriven och då inser man helt plötsligt att det var ju rätt så bra att vara anställd.
Ja, nej, men precis.
Att inte glömma det heller, att det inte var för girig. För det inser man nu när man driver själv. Liksom. Alltså det betalar ju bra när man behåller kakan. Men det, man tar ju riskerna också som en företagare. Så att man ska inte vara allt för otacksam för sin...
Ja, nej, jag håller med. Men sen, det är ju svårt det med löner. Det är jättesvårt. Går de in för högt, då blir det svårt för dem att gå vidare. Liksom, öka upp löner med tiden för att... Vi fakturerar så här mycket, så finns ju tak också hur mycket lön man kan. Det är jättesvårt. Ja, och är det någon där ute som lyssnar som vet hur man gör och kan ha ett facit, får jättegärna skicka det till mig, för jag har ingen aning.
Nej, men alltså jag bara tänker, om du tar brytgränsen, alltså nu bara, om man tar brytgränsen så är 54 000 eller vad det nu är, 53 och 6 i år. Det kostar ju typ 80, 85-90 000 i månaden för arbetsgivaren. Alltså med arbetsgivaravgift. Och då kan man jämföra det vad man tjänar. Så man fakturerar 160 timmar i månaden och 800. Så då blir det 40 000 över. Och det ska ju driva kontor och chefer och liknande.
Och så material, liksom, du kanske hyr utav Exakt Rental eller någonting. Så hyr du maskinen. Ja. Blir det 10 papp som går åt dit. Bilen kostar 10, då har vi 20 kvar.
Exakt, bilen ska man inte underskatta heller. Så att det är med att det fort upp marginalerna, eller där det börjar ju närma sig, alltså när man tar mot brytgränsen. Mer än så är ju svårt att få ut om det inte finns andra typer av kompetens eller att man kan ta högre timpeng än går man på byggen och de här standardavtalen. Och där är det,
ja,
svårt,
precis,
att komma över det.
Men när man uppkommer till den här gränsen, då får man ju börja sända in sig, men då får du ta beslutet att antingen så kör jag på och köttar och har den här nivån som jag gillar, om jag gillar den. Eller så får du nog ta ett beslut att då antingen så gå in mot en specialist. För en specialist kan man ju ta mer betalt för. Eller vill du gå chefshållet? Och det är absolut inte alla som vill det. Det är, på papper det låter ju bra att vara chef, men det är ju...
Det är huvudvärk.
Det är huvudvärk. Det finns ingen chef som slutar klockan 4, va?
Nej. Ja, du oroar dig och när det blir problem så ska du lösa dem också.
Ja.
Och det blir bråk om pengar eller bråk. Men alltså det blir någon gör fel och så ska du ta på det. Och så ska du prata med försäkringsbolaget och så snor någon instrument. Och så ska,
ja, nej, men det är alltid, att, alltid, ja, är det någonting som dyker upp. Liksom, och så, ja, då får jag försöka lösa det då. Ja, jag gör det på lördag. Det är lugnt. Medan barnen leker på Leos Lekland så kan jag ta de här samtalen.
Nej, så att det är ju väldigt, alltså inse vad man har också, vad man tycker om, att liksom har man en bra arbetsplats och man trivs med kollegorna och man får gå hem i tid och man har det som man behöver, så då ska man vara, pengar är inte allt, liksom några tusen lappar hit eller dit är inte i sammanhanget alltid värt det heller.
Nej, men sen kan man ju be om andra saker också, en högre lön. Om man chefen säger, men jag har tyvärr inte möjlighet att ge en högre lön, liksom mer den årliga man får i huvudet över april, va? Det finns ju andra saker man kan be om, till exempel, ja, men vad skulle jag kunna göra för att ditt jobb ska bli godare, liksom? Ja, men jag skulle vilja ha en sån här jättestor böjd skärm. Okej,
okay, säger chefen, taget.
ja, men precis, visst, den skärmen kostar väl typ så här 10-20 000.
Ja, men vad är det?
Ja, precis, och den är ju ändå av den, nu
den är
skatten,
liksom,
den
du betalar ingen skatt på den. Exakt, det betalar ingen lön den, för det.
Men det är ju ändå en väldigt god sak för att mig som arbetare ha. För jag plötsligt
och när du är inne på
saker.
Det, alltså, eller hur? Alltså, allting som är avdrag, om du inte är företagare som lyssnar och inte förstår hur det funkar, så är ju allting som inte är lön är betydligt förmånligare för en arbetsgivare att ge.
Absolut.
Så att, all hårdvara, utrustning, kontorsmaterial, stolar.
Ja, det drar ju bara på vinsten. Bara. Men det drar eventuellt
men bara,
vinst, ska
men
jag säga.
Alltså, i förhållande till att ge det som i, alltså, i lön. Att utrustning, jag tänker utbildningspott är ju sånt jag förhandlar mig till, att man får liksom, det finns ju massa kurser, alltså man kanske kan vill ha, man får 15 000 eller 30 000 om året som utbildning, och då är du kompetensutvecklad, du håller dig fräsch och får lite nya input, så då kan du lägga det kanske på bredda dig eller något liknande.
Ja, men precis, så att det finns så mycket mer man kan ta liksom. Så länge du har en lön så du klarar det på och mår bra, för du ska fortfarande, du måste ju ha en lön så du klarar det, såklart.
Ja,
så men en schysst lön ska du ha, men be om andra saker. Jag menar, vill du ha en... Nej, jag vill jättegärna ha en mycket, mycket skönare stol. Hitta en så för 29 000. Ja, jag kan inte ge dig en lön, men jag tycker du faktiskt är riktigt, riktigt duktig och bra och jag vill gärna ha kvar dig. Ja, då kanske det är värt för mig att köpa den här stolen för att du vill vara kvar, för jag vill att du ska trivas hos mig. Nu ser jag ju till alla framtida då här som ska jobba med mig. Jag kommer inte köpa stolar för 29 000 till allihopa.
Väktarstol 24 timmar 24,
ja precis, med massagestol och kylskåp. Exakt. I armstödet.
Nej, men visst är det, alltså, du är ju ändå inne på det, alltså man ser det på hos mätkonsulterna till exempel som jag har sett då, att för att behålla personal måste man ju ta hand om dem. Det kostar oerhört mycket pengar att tappa en kompetent anställd och hitta någon som ersätter.
Alltså sen är det också himla tråkigt att tappa, alltså man blir ju liksom ledsen.
Ja, det är en kompis eller en kollega.
Ja, så känner man sig själv också. Oj, nu gjorde jag fel här. Och ibland är det så att det var dags för en person att gå vidare. Absolut. Men det är också den här svårigheten. Man ska ha en dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vad vill vi? Vart vill vi komma? Ha en, som du säger, utbildning. Ha en bra, alltså, utvecklingsplan. Om någon känner att ja, jag trampar vatten. Oj, det var inte bra. Då får vi ju se. Vad vill du göra? Ja, jag skulle vilja lära mig det här. Okej, då försöker vi fixa det. Nu pratar vi drömscenarion, absolut, va?
Jo, men ändå, man kan ha strävan.
Ja, men precis.
Efter det. Fascinerande. Ja, men det här var ett perspektiv som jag kanske inte pratat om på mätpodden, så det var bra. Bra tankar. Eller så, jag tror det är för nya, eller ja, för dem höra lite hur det går till från ett företagshåll också.
Ja, men det kanske är viktigt. Nu kanske det blir värre, nu helt plötsligt ni bara hör av sig och säger att de vill ha Gore-Tex-jackor. Men det får vi se.
Så är det. Grejen är att man förväntas idag, alltså det är ju inte att du jobbar till pensionen på de flesta ställen.
Nej.
Det samhällskontraktet har ju gått ut liksom.
Ja, men precis.
Du, alla måste ju se om sig själv, och då antingen byter man ju arbetsgivare titt som tätt varannat var tredje år och hoppar upp i lön, eller så får man ju förhandla sig upp och ha arbetsgivare som förstår också det, att man tar hand om det, och även när det finns brist på mätare, alltså det är ju en sån, ja, det är ju, vissa tycker jag får inget jobb, men de som har jobb har ju för mycket jobb ofta.
Att, ja, men det är ju det, liksom, finns det 150% arbete åt en person, ja, men det är inte tillräckligt mycket för jobb för två personer. Så det är, ja,
så att,
det är svårt.
Men att när man väl har jobb så finns det ju oftast att göra också. Som tack för lönen, ja. Nej, men intressant. Men det var en bra diskussion. Är det något annat du tycker jag vill skicka med om man bara rundar av? Är det något som du tycker man borde frågat eller tagit upp, eller någon tanke du vill lämna med dig till de som lyssnar?
Till de som lyssnar? Ja, alltså jag vågar, alltså, ställ frågor. Jag säger det, jag sa det förut. Ställ frågor. Du behöver inte kunna allting. Framförallt till det nya. Ingen kommer bli arg. Tvärtom, alla kommer bara bli glada. Du behöver inte känna press på att du ska kunna.
Det är bra tanke. Pitcha Geocon.
En hisspitch.
Ja, exakt. Nej, men lite sådär ändå. Att man, alla är ju, ja, eller alla. Ja, jag tycker det är alltid kul att höra vad,
ja, men absolut,
företag
absolut
gör. Och när man hör om något nytt. Och så finns det ju entreprenörer som lyssnar också. Så det är alltid, ja.
Ja, men absolut. Höra. Vad gör vi? Geocon Mätteknik har sitt huvudsäte i Stockholm. Där är de nu, jag tror de är 45, eller de är 40 meter, ja, någonstans där. Vi har ju väldigt mycket tunnlar där. Vi sitter också i Nyköping av ett fältkontor och bygger resecentret där, som miljardprojekt. Sitter också uppe i Gävle, nyöppnat kontor. Har vi också reningsverket där, jobbar med, jag tror det är Kanonaden, Mälardalen och byggdialog. Också ett stort miljardprojekt. Här nere i Göteborg har vi många många taxiprojekt istället. Vi har fått in några nya stora, men de har inte börjat än. Jag blev tagen på sängen. Jag visste inte vad jag skulle pitcha Jörgen.
Nej. Det, har jag fattat rätt? Alltså du nämnde Anton. Det är ju han som det vi gjorde ju första, jag vet inte, 5-10 avsnitten tillsammans.
Jajamän, samma Anton.
Det är samma Anton, ja. Då har han byggt ett bolag till. Och...
Ja, så det är han som har öppnat Geocon Mätteknik Stockholm AB.
Ja, okej, ja.
Han är the big boss för mig.
Ja, det är det Mr. Strömblad, vad heter han?
Jakob Strömberg.
Ja, han äger det också, eller alltså, ingår i den gruppen, eller?
Ja, precis. Han är en av delägarna också. Så det är John Nordin och Shams Momand.
Ja, men det ingår liksom den här Exakt och Aström. Ja,
ja, det är den koncernen, Precio Group. Då, de som precis vann, eller blev nominerade för årets Gazelle eller något sånt där.
Ja, men det måste ju ha expanderat kraftigt om ni är 45 också där i Geocon då.
Ja, jo, absolut. Jag har som ambition att vi ska vara, jag vill ha ungefär 2-3 tillmätare i år. Men det beror på vilka kontrakt jag signar med kunder.
Ja, det var kul. Ja, men då finns det en stor spelare till.
Ja, jag hoppas det i alla fall. Men jag försöker ha en ödmjuk approach och växa organiskt. Så att vi får se. En av dem kanske knackar på där med jättarna också. Men vi tar den dag när vi kommer dit.
Ja, exakt. Det blir bra. men jättekul att du ville vara med, Jakob.
Ja, det var jätteroligt.
Det var roligt att prata lite om ditten och datten och få höra lite olika tankar här. Får vi se om vi träffas också någon gång här. Vi bor ju i Göteborg.
Ja, precis. Vi bor både här. Jag skulle kunna visa markradarna då.
Det måste vi göra.
Det kan vi lösa.
Taget. Ja, men grymt. Vi säger så fortsätter vi med vår fredag här och knyter ihop.
Ja, men precis.
Inför helgen. Så tack för att ni tog er tid och lyssnade, ni som lyssnar också.
Ja, det var bra tankar. Jag tänker så här efteråt. Den nya mätaren skulle jag säga, Jakob, är. Den moderna mätaren. Han syns på LinkedIn, han kommunicerar, han marknadsför, bygger varumärke. Det är väl så man får göra nu med att vara content creator, som man själv också inbillar sig ibland att man är. Det tycker jag Jakob är ett bra exempel på. Han är ju väldigt driven såklart då. Men sen också att han är ju väldigt öppen. Det var väldigt kul att höra den här faktiska diskussionen om löner. Vad han har haft genom att byta jobb. Hur man ska tänka, vilken ingångslön ska man ta. Inse lite också vad det finns för begränsningar för arbetsgivaren. Det är inte helt lätt att vara arbetsgivare heller. Men sen också att våga fråga. Inte förvänta sig att man kan allas jobb. Ta hand om sig själv också. Våga byta spår. Var lojal mot dig själv. Och sen också just för arbetsgivaren där och våga ta hand om folk, för annars kommer någon annan att göra det. Ja, bra innehåll. Tack Jakob.